Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu har vi kommit till del 3 i vår radioföljetong Brakskiten, skriven av Roland Schytt och uppläst av Gunnar Olsson. Varsågod!
Brakskiten, en midsommarnattsdröm av Roland Schytt.
Resumé. I förra avsnittet fick vi höra om hur Roland stiftade nya bekantskaper. Ölhästen Modig, som var Rolands första kärlek. Läskiga Portis, som faktiskt ordnade pingisrum på vinden. Droskägare Andersson, som bjöd Roland på biffstek för att få extra nubbar. Den snokande tant Svensson, som snokade för mycket. Och dessutom handlade avsnittet om ekivok läsning på torrdassen ute på gården. Nu fortsätter vi med avsnitt 3.
Bland de äldre tyckte Roland bäst om mormor Ida, som gick med knyte. Som för sin och barnens försörjning idkade gårdfarehandel. Mormor hade en härlig humor och var lite full i fan. Hon var världsmästare på att göra bort sig för att få andra att skratta. Bjöd på sig själv. Och gav jämt grabbarna mjuka julklappar, vilket Roland och Bertil inte tyckte var så lustigt. Strumpor, kalsonger, näsdukar, allt ur hennes sortiment. Hon besökte samhällena runt Stockholm. Ett par resväskor med hela sortimentet. Det var numrerade prover så att kunderna med hjälp av dessa kunde beställa vad de ville ha.
Varorna skickades sedan till dem som postpaket. Om de handlade för en viss summa behövde de inte betala paketporto.
Hon tog betalt i förskott. Men kunderna hade lärt sig att varorna kom fram ordentligt efter några dagar. De litade på henne. Genom att hon hade numrerat varorna behövde hon inte skriva namnet på artiklarna som beställdes. En beställning kunde se ut ungefär som 3 gånger 48, 2 gånger 10, 1 gånger 23 och så vidare. Saken var den att Ida inte kunde skriva, inte heller läsa. Hade aldrig gått i skola hemma i Tsar-Ryssland. Men räkna kunde hon. Det var ju nödvändigt för prissättningen. Men hon måste ju ha kundens namn och adress för att kunna skicka varorna. Hon var analfabet, men inte dum. Vill du här skriva namn, adress? Jag glömt glasögonen hemma. Under årens lopp hade hon besökt samma kunder flera gånger. Kunderna visste, förstod. De skrev sina namn och adresser utan att hon behövde berätta glasögonhistorien. Vid ett tillfälle fick hon ett erbjudande om ett parti kostymtyger till ett mycket lågt pris. Hon vände sig till Röde Bankiren, Rolf Aschberg. Fick pengar och köpte hela partiet. Tygernas längd var anpassade att räcka till en kostym. Kavaj, byxor och väst. Det kallades en kupong. Så började hennes snillrika marknadsföring. Det var alltid villor runt Stockholm som hon besökte. Hon berättade för Sipa. Du förstår, jag lägger ihop 2 kuponger. Gå in i villa, säga den här kupong kostar 80 kronor. Hon fortsatte att berätta det utstuderade tricket. Hon hade sagt, den här kupong kostar bara 80 kronor. Ni har den till att titta. Ni funderar, jag kommer tillbaka. Skall till nästa hus. Medan hon var hos nästa kund undersökte den första kunden kupongens kvalitet och lämplighet till kostymen. Det var inte särskilt lågt pris, men det var ju 2 kuponger. Det visste nog inte hon. Nu ska vi lura judetanten. Vi köper när hon kommer tillbaks, utan att snacka. Mormor Idas affärsidé gick hem. Vem blev lurad? Sipa sa, men kunderna kom väl underfull med att mamma lurats. Grannarna pratade väl med varandra? Det de inte kunna. Först jag sa jag, så en gång i Älvsjö, sedan Storsta, Huddinge, Tullinge och sedan Tumba. De kunde aldrig träffas. Det blev bra förtjänst. Jag säljer annat också. Mormor Ida samt barnen Tselik, Chaim, Samuel, Sasha och Mariasha, alla i familjen Krajcik, besökte ofta Sipa och Fritjof. Och så var det alla de andra judarna som så småningom samlades hos familjen Schütt. Tidigare hade morfar Isak, som var ortodox, förbjudit Ida och barnen att umgås med Sipa eftersom hon konverterat till kristendomen, gift sig med en kristen, en goj. Nu hade Isak avlidit och mormor Ida var inte så noga med religionsgränserna. Såväl Sasha, Mariasha som Selik hade gift sig med kristna. Allra först var ju Sipa. Vilka judar var det som under åren var välkomna i det Schütska hemmet? Ofta var det familjer med många barn. Barnen medföljde alltid föräldrarna. Deras familjenamn, Levin, Kvart, Saltzman, Marjasin, Asarnjov, Luft, Iba, Granditsky, Aschatz, Mer, Majesh, Boxenbaum, Maront, Lef, Tarchus, Aschberg, Grünfarb och många fler. Många av de flyktingar som hamnat i Sverige. En del hade flytt från pogromer i Tsarryssland, Polen och Ungern. Mamma Sipas trolovade, Marc Chagall, hade flytt från en judeslakt i Drissa, men åt motsatt håll mot Sipas familj. De träffades aldrig mer. Marc fortsatte söderut, Sipa åt norr. Praktiskt taget varje söndag var det middagsbjudning hos någon familj. Det var naturligtvis inte alla familjer på en gång, men 2-3 familjer var det oftast. Och så alla barnen. Alla vuxna talade jiddisch, men barnen talade svenska med varandra. När det var middag hos familjen Schütt var alla samlade i samma rum. Också barnen, så det blev ganska trångt. Utöver de judiska maträtterna som Sipa tillagade fanns det alltid gefilte fish och gehackte leber som var stående maträtter på alla judiska matsedlar. Hos de andra familjerna skedde en viss uppdelning sedan måltiden avslutats. Männen drog sig mot köket där de satte sig vid köksbordet och spelade kort och rökte, rökte. Ett besynnerligt kortspel som hette 66. Pappa Fritjof satt i ett annat rum och pratade filosofi med lilla farbror Boxenbaum. Kvinnorna diskuterade sjukdomar, sökte överträffa varandra, tävlade om vem som hade de flesta krämporna och vem som hade mest ont. Oftast var det tant Iba och tant Saltzman som gick till finalen. Tant Saltzman vann alltid i slutspurten. Ingen annan hade så ont och ingen kunde se så lidande ut som tant Saltzman. Roland glömmer aldrig hennes lidande ansikte när hon beskrev den smärta som till slut ledde henne till segern. Alla barnen irrade omkring utan att kunna ta vara på sig själva. Mormor Ida, Chaim, Selik, Samuel, Sasha och Mariasha samlades alltid i Sipas och Fritjofs hem på julafton, när inte morfar Isak fanns mer. Han hade säkert förbjudit sin familj att medverka vid firandet av den kristna högtiden.
Sipa bullade upp allt i matväg som hörde julen till. Julkorv, presssyltor samt en julskinka av jätteformat. Sipas mammas, bröders och systrars blickar sökte sig åt skinkhållet. Sipa skar av skinkan upp kraftiga skivor åt Fritjof, Bertil och Roland. Då, mormor Ida sa ganska tyst.
Kan jag också få lite kalvstek?
3 söner och 2 döttrar yttrade i korus. Jag med! Jag med! De påstod sedan att de aldrig tidigare ätit så god kalvstek. Det delades sedan ut julklappar, men Roland och Bertil var aldrig nöjda med mormors paket. De var alltid mjuka, från hennes gårdfarihandlarsortiment.
Nästa dag var det fullsatt i Hälsingegatan 3, 2 trappor över gården. Eftersom det var juldagen kom det många gäster till familjen Schütt. Sipa hade säkert de största skinkorna i hela Vasastan. Hon lånade stora kastruller från restaurang Runan, hörnet Dalagatan-Odengatan. Hennes egna kastruller var för små. Juldagen, ja. Då hade morbröderna och mostrarna var sin god judisk vän med sig för att i hemlighet äta kalvstek. Bertil härmade mormor vid ett tillfälle. Jag tycker mycket om kalvstek. Men då svarade Fritjof. Jag tycker mycket om du vara tyst. Men Roland, som hade upplevt frossandet tidigare, hade textat lappar där det prydligt stod 3 Mos.11:7 som han sökt och hittat i Bibeln.
Innan alla gick in till det dukade matbordet bad Roland mormor Ida att lägga en lapp vid varje kuvert. Hon trodde väl att det var någon sorts placeringskort. Hon hade sett att det brukade ligga sådana vid fester. Alla gästerna tittade på sina lappar och såg frågande på Fritjof och Sipa. Vem har lagt hit de här lapparna? Det har jag, sa mormor Ida. Vad kan det betyda? Ja, det är väl något ur Bibeln. Du, Roland, som nyligen konfirmerats, du har ju en bibel. Ja, jag ska gå efter den. Han kom tillbaks med bibeln. 3 Mos. Det måste betyda 3 Mosebok. Jaha, 11 är väl det 11:e kapitlet och så vers 7. Han läste en stund. Nå, berätta. Jo, det står att judar som äter kött av svin hamnar i Gehenna, helvetet.
Morbror Chaim, som alltid hade en rolig replik till han, sa: Jaha, då får vi i alla fall träffas igen allihop. Fast familjen Kytt får vi inte träffa. De flyger säkert med änglavingar åt andra hållet. De är ju Goshim. Kommer till himlen. Morbror Chaim var nog mest intresserad av den judiska traditionen och arbetade flitigt inom den judiska amatörteatern. Sipa hade aldrig gått i skola, men hon fick privatundervisning med sonen Bertil som lärare. Under hela Bertils skolgång fick hon i hemmet följa med allt som han lärde sig i skolan. Alla skolböcker tog han hem. Allt fick han lära sin mamma. Från far ror och mor ärar till grammatik, matematik, geografi, allt. Till och med kristendomskunskap. Multiplikationstabellen kunde hon som ett rinnande vatten. Bertil var verkligen stolt över att få fungera som lärare. Och så blev hon indoktrinerad av Strindberg som Fritjof högläste varje kväll innan det var dags att sova. Sipa var här i Sverige medlem i den socialistiska kvinnoklubben. Hon var mycket omtyckt där. Var bäst på att sälja dess tidning Röda Röster. Men det viktigaste av allt, det var hos kamrat Sipa i tobakshandeln som de kunde köpa sina försiktighetsartiklar och nedbringa sina nedkomster. Hon fick ofta frågan om hur hon hade haft det i Tsarryssland. Och hon lovade att det skulle hon berätta någon gång. Det var Ture Nerman som tog initiativet. Jag har hyrt Victoriasalen en kväll i nästa vecka. Då ska du berätta om ditt liv i Drissa och din flykt. Det är en order. Sipa tyckte nu att hon kunde behärska svenska språket tillräckligt för ett framförande. Victoriasalen var fullsatt. Till stor del av socialister och judar, men också andra intresserade. Inte minst intresserade var Fritjof, Bertil och Roland, vilka tidigare inte kände till allt. Inför en andäktigt lyssnande publik berättade Sipa om flykten från pogromerna i Tsarryssland. Många av judarna i Drissa var samlade till en bröllopsfest på gården utanför brudgummens hus, då kosackerna anföll. De hade haft en fest där vodkan flödade, och som avslutning brukade man leta rätt på någon eller några judar att roa sig med. Någon hade berättat att i Drissa fanns det gott om judar och att ett judebröllop pågick där. I vild karriär, skränande, redde in på gården, svängande sina kroksablar och högg ner alla som inte hann fly. Familjen Krajcik och deras närmaste grannar, familjen Chagall, lyckades gömma sig i ett stall. Sipa och Mark hade varit vid floden Dvina för att bada. De var trolovade och det var inte något större problem för dem att bada nakna.
Sipa hade i trolovningspresent av Mark fått ett halsband av vita glaspärlor. Det hade hon på sig. Hela hennes återstående liv bar hon det runt halsen. På väg från badet hörde de det fruktansvärda som hände på gårdsplanen. De gömde sig tills allt blev tyst. När de återvände till husen kom deras föräldrar fram ur sitt gömställe och betraktade alla sina goda vänner som låg döda där. En del utan huvud. En fruktansvärd syn. De återvände till sitt gömställe för att göra upp en plan hur de skulle kunna fly. Att fly i grupp var uteslutet. Risken var för stor att de skulle bli upptäckta då. Föräldrarna ville stanna kvar tills vidare för att skydda de yngsta barnen. Sipa och Mark var äldsta barnen i gruppen och fick först lämna gömstället, men inte fly åt samma håll. Mark begav sig iväg söderut, Sipa norrut. Sedan träffades de aldrig mer. Sipa fick lite rubler insydda i sin rosenklänning, som var det enda plagg hon hade på sig. Dessutom en plåtmugg och en kompass som pappa Isak annars alltid bar på sig. Han var ofta ute på långa ritter till andra byar, där han på fester var underhållare. Sipa fick tillsägelsen att följa kompassriktningen mot nordväst och absolut inte avvika från den. Avsikten var att försöka komma till Sverige. Tidigare hade flyktingar flytt dit. Och den säkraste vägen var över Reval, där svenska fartyg brukade finnas. Men till Reval var det cirka 60 mil. Hela tiden genom ryskt område. Så snart det ljusnat något gav sig Mark och Sipa iväg åt varsitt håll sedan de kysst varandra och lovat att träffas igen. Det var inte lätt att följa kompassriktningen. Skogar, berg, floder. Allt måste övervinnas för att inte komma fel. Redan första natten i en hörlada hände det något ödesdigert. Hon kunde inte hitta plåtmuggen i höet. Hon letade förtvivlat men hon kunde inte hitta den. Lyckligtvis hade hon virat kompassens läderrem om sin handled. Hade hon förlorat den skulle hon vara prisgiven. Hon fortsatte sin vandring så snart det ljusnat något. Hon var mycket törstig efter vistelsen i hörladan. Men där på ängen betade en ko. Då förstod hon verkligen vilken nytta hon skulle ha haft av den där muggen. Istället hukade hon sig ner bredvid kon och försökte mjölka en stråle i munnen. Det mesta kom i ansiktet och i ögonen. Hon försökte blunda men då gick det ännu sämre. Hungern kunde hon dämpa. Det fanns fält med rovor och kålrötter och solrosfrön. Hon välsignade alla hörlador men avskydde den klåda hon fått över hela kroppen på grund av det nattlägren. Hon befriades från klådan varje gång hon simmade över ett vattendrag. Vid de tillfällena hade hon alltid kompassen mellan tänderna för att den inte skulle skadas av vattnet. Klänningen togs hon inte ta av sig ifall det skulle komma någon människa på andra stranden. Ofta vid framkomsten hängde hon upp den på någon buske för att den skulle torka i solen. Vid ett tillfälle blev det mycket kritiskt. När hon satt naken intill en älv kom det några kosacker ridande. Då de fick se henne upphävde de glädjetjut och manade på hästarna. Sipa hörde när de kom. Blixt snabbt flög det genom hennes hjärna. Hur hade Mark gjort en gång när det badat? Jo, hon ryckte åt sig ett torrt vasstrå, tog det i munnen och sprang ner i älven. Under vattnet höll hon för näsan och andades genom vasstrået som bara stack upp några centimeter ovanför ytan. När hon efter en stund försiktigt lyfte huvudet över ytan såg hon att kosackerna letade efter henne längre neråt älven. En annan kritisk händelse skedde när hon vid en bondgård letade sig till hönshuset för att söka stjäla ägg. Hon hade hunnit ta några ägg, men hönornas högljudda kacklande gjorde att ägaren kom springande och fattade tag i henne och drog in henne i köket. Där började, på ryska, ett livligt samtal mellan mannen och hustrun. För att flickan inte skulle förstå det avslutade mannen samtalet på jiddisch. Han hade sagt att han skulle rida efter polisen. När mannen var på väg ut skrek Sipa: "Ich bin a jid!" Mannen stannade tvärt i dörren. "Är du judinna? Är du på flykt?" Sipa kunde inte svara, hon bara grät. Hon fick stanna i huset flera dagar och äta, äta, äta. Kvinnan tvättade och la bandage om hennes såriga ben och fötter. Mannen red in till byn och kom åter med ett par kraftiga stövlar. Hennes egna skor saknade sulor.
Hon gick genom många djupa och snåriga skogar, noga följande kompassriktningen. Tordes inte avvika från den, trots att hon måste klättra i berg. När hon simmade över en flod tog hon märke på det ställe där hon skulle fortsätta vandringen på den andra stranden. Hon var medveten om att hon skulle komma ur färdriktningen när hon simmande fördes medströms. Vid några tillfällen tvingades hon av törst att dricka ur vattenpölar i skogen. 60 mil, fortfarande i Ryssland, där judar var ett lovligt byte för alla antisemiter. Och judeflickor blev våldtagna dagligen. För en man såg hon också inbjudande ut, eftersom hon hade knutit upp sin klänning högt upp på låren. Långt innan framkomsten till Reval blev hon omkörd av ett hästfordon som stannade. Det var en dräng som hade 4 hästar i rep efter vagnen. Vart ska du, flicka? Jag ska till Reval. Herregud, det är ju mer än 100 verst dit. Är du judinna? Ja. Kliv upp i vagnen. Lägg dig under filten. Han berättade att han till militären i Reval skulle återlämna de 4 hästarna som hade lånats till skörden på den bondgård där han var anställd. Sipa kom fram till Reval. Trasig och smutsig, med sönderrivna ben. Frågade efter en svensk kapten som brukade finnas där på en bar. Han kom efter några dagar. Skeppar Sjöstrand, hette han så. Under väntetiden fick Sipa bo hos barägaren, vars fru sköt om henne på bästa vis. Kaptenen kom. Berättade att han samarbetade med Ture Nerman i Stockholm för att rädda revolutionära ryssar undan tjekan. Sipa fortsatte att berätta. Så jag kom till Stockholm. Pappa Isak fanns redan här. Han hade flytt tidigare och bosatt sig här. Han var både revolutionär och vapenvägrare under rysk-japanska kriget. Så nu är jag både svensk och kristen. Min man och mina barn sitter där. När Sipa avslutade sin berättelse var det några som log och applåderade. De flesta satt allvarliga, tysta. Fritjof snöt sig i sin stora snusnäsduk. Många judar grät. Roland funderade lång tid framåt om man mer ville vara jude än kristen. Någon religion trodde han inte på, men han ville veta mer om judar.
Ni har hört Gunnar Olsson läsa ur Roland Schütz roman Brakskiten. Det här var del 3. Tidigare avsnitt kan ni hitta på vår hemsida tyresoradion.se. Gå in på arkiv. Sökordet är Brakskiten. Tack för att ni lyssnade.